Du lyssnar på Onaturlig död av P.D. James, i översättning av Inger Fallander, inläst av mig, Thomas Bolme. Första boken. Kapitel 1. Ett lik utan händer låg på botten av en liten segeljolle som låg och drev precis inom synhåll från Suffolks kust. Det var en medelålders manskropp, ett prydligt litet lik, vars svepning, en mörk kritstrecksrandig kostym, satt lika elegant på den spänsliga kroppen i döden som den gjort i livet. De handgjorda skorna blänkte fortfarande, utom på de lätt repade tåhättorna, och sidenslipsen var knuten under det framträdande adamsäpplet. Han var formellt statsklädd, denne olycklige sjöfarare, inte klädd för detta ödsliga hav, inte för att möta döden. Det var en tidig eftermiddag i mitten av oktober, och den glasartade blicken var riktad uppåt, mot en överraskande blå himmel, där några trasiga moln drevs fram av en lätt sydvästlig vind. Träskrovet, som saknade mast och årtullar, gungade sakta på Nordsjöns dyningar, så att huvudet vickade och rullade som om det sov oroligt. Det hade varit ett alldagligt ansikte även i livet, och döden hade inte gett det annat än ett beklämmande tomt uttryck. Det ljusa håret växte glest över en hög knölig panna, och näsan var så smal att näsryggens vita ben såg ut som om det skulle tränga ut genom huden. Den lilla munnen med sina smala läppar var öppen och avslöjade två utstående framtänder som fick honom att se högdragen ut som en död hare. Benen, som hade likstelheten kvar, var böjda och satt fastkilade på var sida om centerbordslådan. Underarmarna hade placerats så att de vilade mot toften. Båda händerna var avhuggna vid handlederna. Det hade blött obetydligt. Det blod som sipprat ut hade spunnit ett svart nät mellan de styva ljusa håren på underarmarna, och toften var blodfläckad, som om den används som huggkubbe. Men det var allt. Resten av kroppen och bordläggningen var fria från blod. Högra handen hade huggits rakt av, och den rundade änden av strålbenet lyste vitt. Den vänstra hade man däremot misslyckats med. Nålvassa, trasiga benbitar stack ut under de skrumpnande mjukdelarna. Både kavajärmarna och manschetten hade dragits upp före styckningen. Och ett par manschettknappar med initialer i guld dinglade fritt och blänkte till när de sakta snurrade runt och träffades av höstsolens strålar. Med sin blekta och flagnande målning drev jollen omkring som en bortkastad leksak på ett nästan tomt hav. Vid horisonten stävade den kluvna siluetten av en kustångare ner genom Yarmouth Lanes. Det fanns inget annat inom synhåll. Vid tvåtiden störtade en svart prick fram över himlen i riktning mot land, med den vita fjäderstrimman släpande efter sig, och luften slet sönder av motorernas vrål. Sedan dämpades oväsendet och återigen hördes endast ljudet av vattnets kluckande mot båten och skriet från en eller annan mås. Plötsligt krängde jollen till, men rättade sedan upp sig och svängde sakta runt. Som om den känt suget från de starka strömmarna mot land, började den röra sig mera målmedvetet. En skrattmås som landat på fören och suttit där stel som en galjonsfigur flög upp under vilda skrin för att cirkla ovanför kroppen. Med vattnet dansande kring fören förde den lilla båten långsamt men obenhörligt sin fruktansvärda last mot land. Kapitel 2. Strax före två på eftermiddagen samma dag körde kriminalkommissarie Adam Dalgliesh försiktigt upp sin Bristol Cooper på den gräsbevuxna vägrenen utanför kyrkan i Blithburg. Och en minut senare gick han igenom norra mässkapellets dörr in till den kyligt silvervita interiören i en av de vackraste kyrkorna.